I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du lyssnar på första avsnittet av GP-dokumentär Polisskotten på Öckerö. Du vet väl att du som prenumerant redan nu kan lyssna på alla avsnitt på gp.se/dokumentär.
SOS 112, var inträffat.
Den 6 mars 2022. Ett larmsamtal kommer in från skärgårdsidyllen Öckerö utanför Göteborg.
Ja, då har vi fått ett samtal här. Det är en person som har hotat med att ta sitt liv och nu får de in ett brandlarm ifrån den adressen.
Han heter Gustav. En och en halv timme senare kommer han att ligga död i sin trädgård bredvid barnens gungor. Skjuten till döds av insatsstyrkan.
Mannen ska ha agerat hotfullt mot polisen under insatsen och en nödvärnssituation ska ha uppstått.
Men allt är inte som det först verkar.
Han hade liksom två barn som inte har någon pappa kvar. För vad? Han har inte gått i attack mot någon. Han hoppar inte på någon.
Och det är anmärkningsvärt att man gör så här. Jag har inte upplevt det här. Jag har ändå jobbat som polis i 47 år. Att man så att säga inte försöker gå till grunden med vad som har skett och orsakerna till det som har skett och så vidare.
Varför dog Gustav?
Ja, varför dog Gustav? Ja.
Du lyssnar på GP-dokumentär, Polisskotten på Öckerö. Detta är en granskning i 4 delar av produktionsbolaget Imperiet Media. Reportrar är Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Del 1. Varför dog Gustav?
Någonting stämmer inte här i alla fall. Det är jag 100% säker på. Och jag hörde då fan inget varningsskott.
Vi befinner oss på den gula bilfärjan på väg till Öckerö i Göteborgs norra skärgård. I kommunen bor knappt 13 000 invånare, utspridda på ett pärlband av 10 små öar. Media har beskrivit kommunen som tryggast i Sverige. Här vet alla vilka alla är.
Det här är Öckerö nya kyrka. Ja. De hade den här brytpunkten som de kallar det.
Ja.
Samlingspunkt. Mm. Det är en husbil utanför, sa
de. Det är ju där då.
Ja.
Vi är här för att flera öbor hörde av sig direkt efter Gustavs död och ville att vi skulle granska det som hände. För de menar att något är väldigt fel.
Jag har kompisar som är ögonvittnen som har sett hela loppets förgång.
Och vet du om de har kallats för förhör?
Nej.
Fan, nu är det en jävla avrättning. Han dör ju på plats.
Den bild som polisen gått ut med till anhöriga och till allmänheten, att Gustav var en psykiskt sjuk man med beslut om tvångsvård som hotade och gick till attack mot polisen, är falsk, säger de.
För mig är det inte att de har skjutit en psykiskt sjuk kille, utan för mig är det att de har skjutit en småbarnspappa i ett tätbebyggt område. För att, ja, han mådde dåligt, men alltså, han mådde ju inte suicide by cop dåligt.
Så vad han kan uträtta för hot mot de här så kallade insatsstyrkan, det är för mig fortfarande en gåta.
Ja.
Vårt första besök är hos Gustavs pensionerade föräldrar, pappa Roger och mamma Kerstin. Nästan 2 år har gått sedan insatsstyrkan sköt Gustav till döds. Det här är första gången de berättar sin historia. Havsvindarna slår mot rutorna på den vita Mexitegervillan. Vi sätter oss i soffan vid den öppna spisen.
så ska vi se. Den ska vara här. Så tror jag blir bra.
Är det en mikrofon?
Ja, det är en mikrofon.
Så. Nu pratar jag ju övmål.
Ja, det är bra.
Du fattar ju inte vad folk
säger. Jo, det är jättebra. Vi säger till ifall de inte fattar. Nu har du den där.
Gustav var Kerstins yngsta barn. Han älskade att mecka och jobbade som båtmotormekaniker. På somrarna gillade han att åka på Sweden Rock med kompisarna. Han hade planerat in en familjesemester till Öland med barnen, berättar Kerstin. Men den resan blev aldrig av.
Han var ju den minste. Så man har alltid ett speciellt förhållande med det yngsta barnet. Det här vardagssaknaden. Han fiskar ju hummer och makrill. Och jag har ju sett han här uppe i fönstret och kika så många gånger. Som jag har suttit och tittat på han. Och tyckte att, åh gud, så gött att en liksom tog efter med fiske. Och morfar var också motorman i fiskebåten. Han hade ju fiskebåt. Jag saknade han jättemycket. För att han var en sån levande person. Och så var han kramig. Kärleksfull helt enkelt.
På bordet ligger foton av Gustav som liten pojk med ett stort leende och flyttväst i sin morfars knä.
Min pappa och Gustav.
Ja. Var de ute och fiskade?
Ja, vi var på Hemberg för att räva men när han var liten. Vi bodde ju där ute på somra. Han lärde sig att simma där. Han hade en gul kaga där. Mammas apelsinkaka.
Jättefint.
Men bredvid de glada skärgårdsminnena på bordet ligger också dödsannonsen. Stora högar av förundersökningsprotokoll och bilder på Gustavs två små barn.
Han var väldigt stolt över sina barn. Och jag har aldrig hört att han har höjt rösten till barnen. Och ja, han skämde bort dem och ville... Han ville att barnen skulle få uppleva det som han hade fått uppleva som barn. Med att vara på Holma och bada och han ville åka till Kalpe där vi var när han var barn. Men det hann han ju inte.
Trots att de förlorat sin son försöker de hålla stämningen uppe. Roger skojar med sin fru Kerstin. Han säger att hon är känd för sitt kolsvarta kaffe.
Slår du inte på bönorna med Roger eller?
Nej. Hon kokar ju asfalt.
Under ytan är stämningen dock lika kolsvart som Kerstins kaffe. Hon hämtar ett av sina barnbarns teckningar, ritat efter att polisen sköt ihjäl deras pappa.
Jag ska bara visa en teckning som hon gjorde. Herregud, hon ser när jag gjorde hon den, tror jag. November 22, ja. Pilarna är skotten.
Herregud.
Och så blundar han för att barnen har ju sett han i kösta. Så då han, och så hade han lite skägg där och så lång ögonfransar. Jag har skrivit till pappa, prilen är skott. Han fick ju skott i sig, så. Och så hade han ju sån luva på sig. Han hade ICDC-trä på sig. Så det är ju det ju varit där. Men de har ringt här på fredagskvällar och gråt och vi vill ha våra pappa. Och det var han som berättade sagor och han berättade två sagor och mamma bara en. Och du vet så här. Alltså bara, vad fan ska jag göra som farmor? Så jag berättar bebitar i först nu. Hon ligger och hittar ord och är förbannad. Så är ni i helvete. Och sen frustrerad för barnen. Ska vi få gå till körgården med mina barnbarn för att se på sin pappa. Hemskt. Det är som mördröm.
Gustavs pappa Roger sitter sammanbiten med en cigg vid öppna spisen. Det är han som dragit det tyngsta lasset och det gäller alla kontakter som familjen behövt ha med målsägandebiträdet och myndigheterna.
Jag såg när Gustav trillade med sig när han hade blivit skjuten. Så faller han ju ihop, det såg jag. Och jag hörde ju liksom skotterna alldeles innan då.
Det måste vara fruktansvärt alltså, som pappa.
Ja, det kom ju en polis och liksom bara sa det att tyvärr så har min son avlidit. Så fick jag ett papper, ett färdigtryckt papper där det stod att vi som var här heter och sen så var det ingen mer.
Stod det inte namnen?
Nej, det stod ingenting. Den var helt, alltså det var en färdigtryckt blankett som de skulle fylla i och skriva under. Men det stod inga namn och ingen underskrift, ingenting. Det var för jävligt. Det var så lågt så det finns inte.
Det här är en händelse med många frågetecken som vi kommer att gå till botten med. De flesta har säkert inte ens hört talas om att en 33 år gammal tvåbarnspappa skjutits i döds på Öckerö. Men här i skärgårdskommunen är det än idag, 2 år senare, ett öppet sår som splittrar samhället. Mellan de som tror på det som myndigheterna har sagt och de som säger att allt inte gick rätt till. Vi tar det steg för steg från början.
Öckerö den 6 mars år 2022. En solig söndagsförmiddag. Det är något som inte är som det ska. Gustav har varit uppe hela natten och druckit öl. Han är ledsen och frustrerad för att sambon vill separera och har skickat sms om att han inte vill leva längre. När ett röklarm plingar till på den gemensamma hemlarmsappen ringer sambon SOS 112 för att Gustav ska få hjälp och vård. Klockan är nu 11.13.
Då har vi ett brandlarm ifrån Öckerö. En person där som ska ha hotat med att ta sitt liv. De är på väg till platsen, inringaren.
Ja. Är de utanför då? Så?
Är du utanför där? Är du långt ifrån? Du är utanför nu igen. Mm.
Gustavs pappa Roger kommer snabbt till platsen.
Hans sambo kände att det luktar rök eller avgaser mer. I samband med det så kom ju räddningstjänsten, brandkåren och även ambulansen. Och då så gick ju de ner där.
Brandmännen på plats hittar Gustav medvetslös på en soffa nere i källaren. Ett elverk står på och det luktar avgaser. De drar ut honom på gräsmattan och han kvicknar till efter några kompressioner. De anhöriga tror inte att Gustav ville dö, utan att han handlade irrationellt på grund av att han var full och förtvivlad.
Det var nog ett rop på hjälp. Jag menar, han hade så mycket alltså framför sig och så många projekt och så som han höll på med. Och liksom, han älskar ju sitt jobb. Och, nej.
Ute på gräsmattan i trädgården är Gustav förbannad. Han skriker till brandmännen att han vill bli lämnad i fred. Öckerö har inga poliser stationerade på ön, så man kallar nu ut flera patruller från Göteborg.
Men då när vi kommer runt där igen då, så hade han kvicknat till och så släpper de han. Och då sprang han ju in till garaget och låste in sig i garaget.
Det har nu gått 14 minuter sedan larmsamtalet kom in till SOS. Klockan är 11.28 när polisen noterar följande i sin händelserapport.
Insatsidé. Ta sig fram till garaget, initiera kontakt, men också säkerhetstänk med tanke på vad som kan finnas i garaget.
Men det sker aldrig någon kontakt mellan Gustav och polispatrullerna på plats. Han svarar inte på sin mobiltelefon och ingen verkar försöka gå fram till garaget. Istället står alla och avvaktar utanför Gustavs hus. Brandkår, räddningsbil, ambulans och en polisbuss. Och djungeltelegrafen går snabbt bland de boende på öarna om att något stort är på gång. Mobilen ringer hos en av Gustavs bästa vänner, Glenn Utbult.
Jag var ute och gick med hunden och då fick jag samtal från en kompis att räddningstjänsten såg utanför Gustav och sa att fan, vi tror det brinner, för brandbilen stod där och räddningstjänsten liksom bara, åh fan. Så då fick jag ämna lite bråttom.
Glenn och även bästisen Petter kommer till platsen. De har känt Gustav sedan barnsben, berättar Glenn.
Väldigt lugn, lite så tillbakadragen förutom med oss nära personer och så. Men han var väldigt tystlåten av sig. Han fanns alltid där fören. Han var alltid hjälpsam. Ringde du hade något bekymmer, vad det än var. Han kom bort, han löste det och han hjälpte till. Och la verkligen hjärta och själ ner i det. Och jag har haft så mycket kul med han i alla år och det är jag jätteglad över. Men jag hade ju gärna sett att jag hade haft många mer roliga minnen tillsammans med han.
Många av dem vi pratar med säger ungefär detsamma. De ger bilden av en hjälpsam, lite egensinnig tvåbarnspappa som ibland hade svårt för att själv be om hjälp. När Gustav mådde dåligt ville han bara bli lämnad i fred, dricka öl och lyssna på musik i sitt garage, hans egen fristad.
Men nu, den 6 mars 2022, hovrar en polishelikopter ovanför garaget där Gustav låser in sig. Han har satt på sin musik på högsta volym och vill inte komma ut. Hans två små barn är inte hemma under pådraget. Dottern är med sin mamma och sonen är hos farmor Kerstin som bor någon halv kilometer bort.
Jag var barnvakt. Så jag var ju hemma här med pojken. Jag märkte att det var någonting men jag visste inte riktigt vad. Efter ett tag kom det helikoptrar som surrade runt. Och då tänkte jag, vad är det i görningen? Mm. Liksom, herregud, tänkte jag, vad är det som händer?
Klockan 11.29 förs en notering in i polisens händelserapport som ska förändra allt. Polis på plats har förstått att det finns svetsgas och gasol i garaget. Det sprider sig en oro för att Gustav ska mixtra med gasen och orsaka en explosion. Situationen eskalerar snabbt. Polisen gör en avspärrning 100 meter runt garaget och evakuerar alla i närmsta grannhusen.
Klockan 11.54 tas beslutet att aktivera insatsstyrkan väst och förhandlare. Vännerna Glenn och Petter försöker förklara för polisen att de överreagerar, att Gustav inte är farlig för någon annan än sig själv. Nu har Gustav 45 minuter kvar att leva.
Så vi stod där på platsen, jag och Petter, och sen kom det lite blandat folk. Vi visste ju egentligen ingenting mer än att han är inlåst i garaget. Och polisen egentligen inte lyssnade på oss överhuvudtaget.
Gustav levde alltså under ordnade förhållanden. En tvåbarnspappa som bodde i en villa på Öckerö och hade fast jobb. Visst, några ungdomssynder då han gjorde dumma saker när han var full. Som när han brände ner en påskefyr eller kvaddade sin pappas bil. Men han var ingen känd våldsverkare som skulle kunna bidra till att polisen såg honom som farlig.
Jag har aldrig sett han egentligen slå någon i hela mitt liv. Sen verbalt, ja, du kan alltså säga dumma grejer. Men det kan ju vi alla. Materiella ting, att han gjorde dumma grejer. Han kunde köra bil och krocka med den och sådana grejer. Liksom. Men han har egentligen aldrig gjort någonting mot någon människa.
Brukar ni säga sådär att men han kommer inte spränga garaget?
Ja, jajamän. Vi var helt övertygade om det.
En berusad och ledsen tvåbarnspappa har låst in sig ett garage med sommargrillens gasoltuber och ett hobbyställ för svetsning. Senare, efter att Gustav ligger död i sin trädgård, visade sig att det i verkligheten inte fanns någon uppenbar explosionsrisk. Men det vet inte poliserna här och nu. Och ingen lyssnar på dem som känner Gustav.
De bara, han har gasflaskor inne i garaget och han har låst in sig där, så det finns en viss sprängrisk, var det vi fick höra. Liksom. Men på samma gång, han var ju ingen person som skulle sitta där med perfekta blandningen och sprängt huset och 17 hus runt om i luften. Så det var ju bara en löjlig grej, tycker jag. Och jag vet ju om att han har inga vapen eller sprängämnen eller överhuvudtaget så. Så därför så var det ju från första början att vi var ju där på plats för att vi ville hjälpa till.
Gustav svarar fortfarande inte på sin mobil. Klockan 12.06 eskalerar situationen ytterligare. Det som från början varit en självmordsutryckning ändras i polisens händelserapport till försök till allmänfarlig ödeläggelse. Trots att inget egentligen har förändrats i verkligheten har Gustav alltså gått från någon som ska räddas till att vara en misstänkt och farlig gärningsman. Glenn försöker förklara för polisen att det finns en alternativ lösning. Att låta någon Gustav lita på lugna ner situationen.
De körde någon stafettgrej, poliserna. Sen så försvann den. Kom det någon ny så försvann den. Kom det någon ny. De tog oss aldrig på allvar. De lyssnade inte på oss. De brydde sig inte om oss. När vi stod där och erbjuder vår hjälp och är liksom oroliga för vår vän. Vi är här, vi vill hjälpa till. Vi är hans bästa vänner. Det är den största chansen du har.
Klockan tickar. Det är småkyligt och Gustavs pappa Roger har en stor röd dunjacka på sig där han oroligt vankar omkring på platsen. Men han får inte gå för nära garaget på grund av oron för den påstådda explosionsrisken.
Och det kom ju fler brandbilar och det där och polisen också. Och då var det ju ett jävla liv där liksom runt om och ett jävla chatter om vad som fanns i garaget och inte, om det var farligt eller om sådana här. Och sen så blev det ju liksom stiltigt.
Klockan 12.09 noterar polisen i sin händelserapport att läget är på polisspråk fryst. Alla väntar på förhandlarna och insatsstyrkan. Stegvis samlas fler och fler övor på platsen. Paret Julia Aldeblad och Albin Olsson nås i slut av nyheten och minns hur det var den där dagen. Gustav var en av Albins bästa vänner.
Ja, det var ett jävla pådrag. Han var inte gängkriminell eller en psykfall. Alltså jag fattar ingenting. Jag förstod ju inte att det var så allvarligt.
Är det något som Julia minns det som hon reagerar på eller liksom har tänkt på?
Vill du prata med henne?
Ja, gärna.
Här kommer hon.
Ja.
Hej.
Det var Josefin här, reporter. Ja.
När Albin och Julia kommer till avspärrningarna finns det ett tiotal poliser på plats. Plus ambulanser och brandkår som står beredda med rökdykarutrustning och slangar. Och så den där polishelikoptern som ständigt hovrar över platsen. Vad gör den där? Filmar de vad som händer? Julia berättar om hur hon går fram till en polis i sin oro för vännen Gustav.
Och bara backa tyst och bara avvisade oss. Och vi sa det liksom, det är vår bästa vän som detta handlar om. Och...
Är du okej? Det är helt okej.
Albin är lite bättre på det här.
På andra sidan garaget står Glenn vid ännu en avspärrning. Han kämpar fortfarande för att någon polis ska lyssna och han föreslår att de kan använda en megafon om de nu på allvar tror att Gustav ska spränga halva villaområdet i luften.
Det är ju en rätt pressad situation när man ser och hör allting där ute, alla poliser, grannar, nyfikna folk, så som det är på ett litet samhälle som vi bor i, om man säger liksom. Och då förstår man ju rätt fort att han inte är så samarbetsvillig och hjälpsam i att komma ut, utan han vill vara i fred, lämna mig i fred. Han var väldigt stängd, sluten som person, och då tänker jag alltså enda chansen för att få ut han det är om vi får någon nära som han anförtror sig till eller litar på det sättet. Mm. Att det är nog enda chansen.
Men den alternativa lösningen tar inte polisen. Deras förhandlingsteknik är att aldrig använda vänner eller anhöriga. Detta för att undvika att känslor involveras och att de kanske lovar saker de sen inte klarar av att hålla.
Nu kommer de och de är på plats.
Klockan 12.25 anländer insatsstyrkan. Gustav har nu mindre än en kvart kvar att leva och hans pappa Roger beordras att lämna platsen.
När de anlände så då fick vi ju liksom piss off här. Gå ut i trädgården liksom och ställa den annanstans. Så vi fick ju inte komma till garaget överhuvudtaget.
Mamma Kerstin kan inte förstå vad insatsstyrkan har där att göra.
Att det blev så stort. Räckte det inte med att de poliserna kom? Varför skulle insatsstyrkan komma? Det var ingen terrorist. Man nästan tror att det var ju den kaliber som att det var en terrorist.
Vi vet inte exakt vad insatsstyrkan visste när de landade på ön. Men förmodligen var informationen att det handlade om en farlig och psykiskt sjuk man som behövde tvångsvård. Att han var hotfull och arg och att det kanske fanns en explosionsrisk i det tätbebyggda området.
Men insatsstyrkan ska kunna hantera just en sån här situation utan att eskalera den. De är specialutbildade och tränade för att ingripa vid särskilt farliga och komplicerade situationer som den ordinarie polisverksamheten inte kan hantera. I en YouTube-video som Polismyndigheten har lagt upp beskrivs till musik hur insatsstyrkan övar. Polismyndigheten beskriver insatsstyrkans arbete med texten "En tuff arbetsplats med mjuka värden".
Det är alltså 5 sådana här specialutbildade insatspoliser som nu klockan 12.28 börjar cirkulera i trädgården utanför Gustavs garage. Glenn försöker lugna kompisen Petter vid avspärrningen. Vännerna har fått höra av den vanliga polisen att allt är under kontroll. För äntligen är insatsstyrkan här.
Insatsstyrkan ska komma hit och göra sin sak. För de kan ju det och är bra tränade för det här. Ja, men då litar man lite på det. Alltså slappnar av lite mer. Ja, men de har ju lagt mycket träning bakom det här och de ska ju kunna lösa en sån här situation. Liksom. Gustav är 1,5 meter hög och väger 55 kilo. Och insatsstyrkan kommer dit, då ska man ju bara lösa det här, tänker jag ju.
Det blev tvärtom med insatsstyrkan.
Ja, det blev det. Det känns som de kom helt laddade för en annan sorts situation. Jag tror inte de var införstådda eller informerade egentligen för vad läget är. Liksom bara, vi är ute på Öckerö, ett litet samhälle i Göteborgs norra skärgård.
Insatspoliserna har anonymiserats i alla dokument. Men vi lyckas få fram vilka de är och hittar en artikel i en polistidning där en av de fem, vi kallar honom polis 1, beskrivs som ett fysmonster som älskar effekten av adrenalin. Han har vid händelsen cirka 15 år i tjänsten. Det har även polis 2. Polis 3 är den som är gruppchef på plats. Han är senior med sina 16 år i tjänsten. Polis 4 är rookien i sammanhanget med 6 år som polis. Och det är han som kommer att avlossa det dödande skottet. Polis 5 är inte på plats vid själva skottögonblicket och är den enda av de fem som inte kommer att avfyra ett vapen den här dagen.
Klockan är nu 12.32. Gustav har 7 minuter kvar att leva. Om han tittar ut från garagets fönster kommer han att se ett antal mörklädda män. Några har jeans, några är maskerade och en av dem har en skyddsväst som det står polis på. Insatsstyrkan skriver efteråt i sina PM, där de rapporterar vad de varit med om, att de är oroliga att Gustav ligger där inne avsvimmad av kolmonoxidförgiftning, då någon hört en motor som igång. Men de väljer att inte bryta sig in genom den låsta dörren. Gustavs vän Daniel Svensson ser några av dem på plats och uppfattar att de är maskerade. Han tror att Gustav måste varit livrädd där inne i garaget.
För det kan jag tänka mig att han fick ju panik. Och det tror fan det. Det var ju 2-metersgubbar som man inte kastade ner på backen i första taget. Och han sitter där kör vid garaget. Och så sen, han vet ju inte vad som väntas på utsidan. De var helt maskerade.
Klockan 12.34. Istället för att vänta på förhandlarna föreslår insatsstyrkans operativa insatsledare Jörgen Kåberg, som sitter på polishuset i Göteborg, att en ruta på Gustavs garage ska krossas. När det sker blir Gustav förbannad och försöker öppna dörren för att komma ut. Men insatsstyrkan håller emot och tvingar kvar Gustav där inne. Enligt PM:en därför att man inte vill att han ska vara arg när han kommer ut. Gustav ropar att de ska betala för hans trasiga ruta. Och han gör det tydligt att han inte vill att de ska komma in. Enligt insatsstyrkans PM upplever de Gustav som mycket hotfull. Glenn, vid avspärrningen, förstår först inte vad det är som händer.
Okej, det var en fönsterruta som gick sönder. Var det han som försökte ta sig ut eller var det de som försökte ta sig in? Det är liksom det, den tanken man stod i just då.
Gustavs pappa Roger hör också att något är på gång.
Men sen började de att agera där och snurra runt. Och så slog de ju sönder fönstret där och sen var det ju igång där.
Nu eskalerar allt väldigt fort. Polis 2 är framme vid det sönderslagna fönstret och säger sig då se att Gustav har en spikpistol i handen. Något som senare visar sig inte vara sant. Det hittades aldrig någon spikpistol i garaget. Men det vet inte de andra insatspoliserna i det här läget. Polis 5 lämnar nu trädgården för att hämta en sköld mot den påstådda spikpistolen. Ett trädgårdsbord som Gustav själv snickrat, slipat och oljat ställs upp för att blockera garagets dörr.
Det var Gustavs eget trädgårdsbord som gjorde sönder. Jag kan tänka mig att han var jättefull och så hör han att han blir instängd. Och sen så krossade han sönder hans ruta. Och varför gjorde de det? Alltså varför blev det så våldsamt och aggressivt?
Klockan 12.37. Gustav har nu mindre än 3 minuter kvar av sitt 33-åriga liv. Polis 2 har tagit på sig blå skyddshandskar och står vid den sönderslagna rutan för att, som han skriver, försöka lugna Gustav. Alla insatspoliser på plats skriver i sina PM att Gustav är hotfull och skriker över musiken att den som kommer in ska få ångra sig.
Förhandlarna, som kallades in samtidigt med insatsstyrkan, är vid den här tidpunkten på plats på Öckerö. Men de har inte kört fram till garaget och har inte fått börja förhandla. Och den operativa insatsledaren inne i stan, Jörgen Kåberg, har inte väntat. Hans beslut om att krossa Gustavs fönster är redan verkställt.
Sån här förhandlare eller vad det kallas för. Men den människan kom ju aldrig dit. Utan de började ju agera på egen hand där innan. Och det är ju också någonting som var helt vrickat liksom. Den människan körde de upp till någon knutpunkt vid kyrkan. Så att den såg vi aldrig.
Istället för att försöka få ut han på fredligt sätt. Och det var ju inga medlare som hade hunnit dit. Utan de agerade ju aggressivt från första början. Och gick på och stängde in.
Så hände det. Klockan 12.39 rensar Gustav snabbt det trasiga fönstret från glas med hjälp av en yxa och kommer sedan ut genom fönstret med yxan i handen. Den berusade, ledsna, förbannade och förmodligen rädda Gustav har tagit ett ödesdigert beslut. Pappa Roger.
Andra gången när man hörde glasgrej, det var att Gustav rensa. Liksom, de hade ju bara bangat in rutan. Och då blev det ju liksom, ni fattar vad jag menar, glasskärvor överallt. Och det var det jag är övertygad om, att han tog yxan för att rensa glaset så här.
Men det insatspolisen uppfattar är en farlig gärningsman med en yxa i handen. Gustav hinner knappt ta ett steg innan han blir skjuten av en elpistol och får 50 000 volt genom kroppen. Han faller handlöst till marken, in under sitt trädgårdsbord som polisen satt upp för att barrikadera dörren. De fyra insatspoliser som nu finns i trädgården rör sig fram mot den omkring 50 kilo tunga, berusade och elchockade Gustav. Men ingen gör en ansats till att övermanna honom. Och några sekunder efter att Gustav blivit skjuten med elpistolen är han på fötter igen och kommer upp på andra sidan bordet. Elpistoltrådarna verkar ha lossnat och slutar därmed att verka.
Gustav rör sig ut efter altanen, hukar och springer mot trädgårdens enda fria utgång, fortfarande med yxan i hand. Insatspolisernas samstämmiga bild av vad som följer är att Gustav höjer yxan och rusar mot polis 1 i en aggressiv attack. Flera skott brinner av. Gustav, 33 år och tvåbarnspappa, är död.
Det kom ju skott så, bam, 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 bam.
Ja, det kom ju en polis och liksom bara sa det att tyvärr så har din son avlidit.
Kerstin får dödsbeskedet hemma av Gustavs storebror.
Efter ytterligare ett tag så kom mellansonen och ruskade på huvudet liksom, och tårarna rann på han. Och då var ju sonen med mig här i köket och då fattade jag ju att det hade gått åt skogen. Men jag blev bara så, jag gick in i en bubbla eller bara surra liksom.
Vännen Glenn kan först inte förstå att Gustav är död.
Allting blev ju så jävla surrealistiskt när man hör att de skjuter efter min kompis. Och att det är polisen. Petter satt och grät och berättade att han är elskjuten. Och jag blev väl egentligen bara tyst. Varför i helvete blev det som det blev?
Hur kan detta hända i Sverige, tänker jag. Känns det som att man är i Iran eller Irak? Eller att detta får ske i Sverige? Att det kan hända i Sverige överhuvudtaget? Det jag förstår det inte. Det är det som är det värsta. Jag kan inte förstå det. Jag känner jag ilska, frustration, orättvisa, feghet.
Vill du ta del av hela granskningen Polisskotten på Öckerö, så hittar du poddar, bilder och artiklar samlade på gp.se/dokumentär.
Totalt ska 4 skarpa skott ha avlossats, varav 2 var dödliga. Det är insatsstyrkans minst erfarna polis och den mest erfarna gruppchefen som säger att det var de som sköt. En förundersökning inleds och polisens särskilda utredningar får fallet på sitt bord. Det är de som ska utreda om polisen begick ett brott när Gustav sköts till döds.
Ansvarig operativ insatsledare för insatsstyrkan Väst den 6 mars år 2022 var Jörgen Kåberg.
Jag upplever inte att vi har någonting att dölja, så det är därför jag ställer upp på den här intervjun. Annars är det väldigt ovanligt att vi uttalar oss som enskilda individer.
Kåberg var aldrig på Öckerö utan ledde sin styrka inifrån polishuset i Göteborg. Vi frågar hur han ser på insatsstyrkans insats den där dagen.
Ja, det är väl klart att när en person avlider till följd av ett polisingripande så är det ju beklagligt såklart. Sen är det ju alltid så i en insats att polisen äger ju en del av insatsen och personen man ingriper mot äger ju en del av insatsen. Så att om det är en bra eller dålig insats, det är ju en fråga i betraktarens ögon lite. Men det jag kan säga är att det är ju alltid beklagligt när någon omkommer i ett polisingripande.
Ja, han dödas ju av polisen.
Ja, det är ju ett starkt ord, men...
Men det är ju sant.
Ja, det gör han ju.
Det blev så att säga inga liv som räddades, som var själva poängen med insatsen.
Nej.
Då tänker jag... Kan man vara nöjd med insatsen då?
Jag vill inte lägga den värderingen om det är en bra eller dålig insats.
Insatsstyrkan kallades till Öckerö för att rädda Gustavs liv och få ut honom från garaget då man tror att det finns en explosionsrisk. Men när vi läser deras PM och vittnesförhör så upptäcker vi att en av dem inte verkar ha förstått det. Polis 1 uppger tvärt emot att de skulle, citat, få garaget isolerat så att han inte ska försöka fly därifrån. Kan insatsstyrkans motstridiga bilder om varför de var på Öckerö den där dagen vara en pusselbit till att allt slutar i en tragedi? Jörgen Kåberg.
Polisens taktik är alltid defensiv och förhandling.
Jo, men det är ju vitt skilt här. Alltså, skulle ni rädda liv och få ut Gustav och tala honom till rätta? Eller skulle ni isolera garaget och se till att han inte kunde fly? Det är ju 2 skilda saker.
Det är nog en tolkningsfråga hur du tolkar det. För taktiken är sån, isolera garaget så att vi kan ta hand om det är så att han kommer ut. Men rädda liv, det kommer ju alltid först.
Uppgiften initialt så säger de ju olika. För mig är det obegripligt. Det låter ju som att det är ju någon som inte har fattat varför han är där.
Ja, men jag ser det inte på det sättet.
Nej.
Det gör jag inte.
Nej.
Kåberg skriver i sitt PM att insatspoliserna på plats hör något som troligtvis är en båtmotor inifrån Gustavs garage.
Varför bestämde du att insatsstyrkan skulle slå sönder den här rutan?
Jag gjorde det för att jag ville kolla att Gustav var okej. Jag ville eventuellt rädda hans liv. Man hade inte hört av honom på över 20 minuter.
Mm, drygt 20 minuter.
Mm.
Mm. Är det rimligt att tro att någon ska dö av motorgas i ett gammalt otätt garage på 20 minuter?
Spekulationer, jag vet inte, men det var ju deras bedömning. Därför anmälde att det var rökfyllt. Så att, ja.
Det står ingenstans att de säger att det är rökfyllt inne i garaget. Finns ingenstans.
Nej, då är det väldigt konstigt i så fall, för det har jag skrivit i mitt PM.
Vi kontrollerar, men det står inget i PM:et om att garaget var rökfyllt.
Men det är min bild i alla fall. Annars, varför skulle vi slå sönder rutorna för annars?
Klockan 13:17, 38 minuter efter att Gustav skjuts till döds, begår polisen ett allvarligt fel. Man publicerar det man kallar en händelsenotis på sin hemsida. Och det står: polis skickas till Öckerö, initialt med anledning av LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård av en man. I samband med detta uppstår en nödvärnssituation där mannen agerar hotfullt mot polis. Polis avlossar skott mot mannen som träffas. Den notisen blir grunden för allt som sedan rapporteras om polisskotten på Öckerö. Historien om den psykiskt sjuke mannen som skulle ha tvångsvård och som gick till attack mot polisen och därför sköts i nödvärn sprider sig snabbt i media.
Polisen avlossade ett skott under en insats på Öckerö på söndags eftermiddagen efter ett larm om LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Välkomna tillbaka.
Så nu handlar det om den dödsskjutning som inträffade på Öckerö i Bohuslän i söndags. Ja, vad var det som hände?
Ja, det är samma. De ska gripa en person som har betett sig hotfullt och som har en sån där psykhistoria i bakgrunden och bedöms som farlig. Och när de kommer ut dit så då utsätter han dem för ett sånt våld som gör att de skjuter mot honom. Verkans eld.
Psykisk psykhistoria. Det är helt enkelt inte sant. Och att polisen spred bilden av Gustav som en farlig man med beslut om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är något som Kerstin menar för alltid har förstört minnet av Gustav. Inte minst för hans små barn.
Ja, de har ju beskrivit han som en psykopat. Det är ju en ärekränkning utav Guds nåde. Som om inte det räckte det som hade hänt, utan man skulle skita ner han. Och att vi skulle liksom få ta det också. Mm. Det var ju gräsligt också.
Och nu, när vi 2 år efter att Gustav dog, går till botten med uppgiften om det där LPT-beslutet, visade sig vara taget ur luften. Ingen säger sig veta var det kommer ifrån. Polisens pressavdelning beklagar nu den felaktiga informationen och skriver ett mejl till oss att det är olyckligt.
Jag vet inte vad jag ska tycka, för jag tycker att ursäkt räcker inte. Bullshit helt enkelt, det var ju inte sant. Det fanns inte.
Men folk tror ju som läser den att det är så, att det är sanningen. Alltså jag tycker att det är bedrövligt.
Men den felaktiga uppgiften har inte bara spridit sig i media. Utan allvarligare är att vi också återfinner informationen om LPT, att Gustav var psykiskt sjuk, i den förundersökning som skulle utreda om det var nödvärn eller om insatsstyrkan begick ett tjänstefel när Gustav dog.
I nästa avsnitt av Polisskotten på Öckerö hittar vi nya uppgifter som motsäger polisens version av händelsen. Att Gustav gick till aggressiv attack med yxan i högsta hugg. För på balkongen i huset snett mitt emot står ett vittne som ser något helt annat.
Jag hade liksom 2 barn som inte har någon pappa kvar. För vad? Och hade han gått till attack mot poliserna eller någonting, fine. Alltså jag förstår. Men han gjorde ju inte det. Han försökte ju bara dra. Mm. Han försökte ju bara fly därifrån. Han hade verkligen inte behövt dö idag. Och han hade fan inte behövt bli skjuten.
Du har lyssnat på GP-dokumentär om polisskotten på Öckerö. I kommande avsnitt...
Det är ju David mot Goliat på något sätt.
Man blir ju maktlös.
De som har sett filmen ser ju att det inte stämmer det som polisen har sagt.
Man ser på honom att han försöker fly.
Min känsla är att de försöker mörka ganska mycket.
Vi uttalar oss inte i enskilda ärenden.
Hans anhöriga ska inte behöva leva med att han attackerade polismännen med yxa då.
Den övriga utredningen pekar ju på att det de har skrivit är sant.
Fast det var ju inte sant.
Det är mina, nej men...
De har ju lagt locket på. Det har ju vi förstått.
Ja, det här blir bara värre och värre alltså.
Jävlar, har sagt. Om man nu ändå är död så kan de väl ge honom rättvisa åtminstone.
Polisskotten på Öckerö är en granskning gjord av produktionsbolaget Imperiet Media. Reportrar är Sofia Giubaridis och Josefin Freje. Du har lyssnat på del 1 av 4. Nästa avsnitt kommer här om en vecka. Men du som är prenumerant på GP kan redan nu lyssna på alla avsnitten. Gå in på gp.se/dokumentär där du hittar alla poddavsnitt. Där hittar du också fler artiklar och bilder från granskningen Polisskotten på Öckerö.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.